Nu kommer på Radio Tyresö ett föredrag med arkeologen och Skarpnäcksbon fil.dr. Eva Myrdal, som kan mycket om Syriens historia men också har synpunkter på det förhärjande och långvariga kriget av idag.
Ja, ni har ju bett mig att jag ska tala om Syrien. Och det är ju med anledning förstås av det här fruktansvärda kriget som pågår i Syrien. Men jag tänkte ändå börja med hur det kom sig att jag blev intresserad av Syrien. För att det är ju faktiskt ett land med en mycket lång historia. Och, ja. Så att innan det här kriget började så hann jag göra 3 ganska långa resor i Syrien. För jag är ju arkeolog i botten. Och det är, Syrien är ju ett eldorado för historiskt intresserade personer. Ni vet, det är ju detta, den bördiga halvmånen, det vill säga det område där man först hittade på att domesticera djur och växter. Och där man först började bo i byar och precis som i det som idag är Irak, lite längre österut, så har vi de här stadsstäderna från tidigt 2000-tal, det vill säga för ungefär 5000 år sedan, alltså när man började bo i stad och man inte längre, ska vi säga, när man hade kung och det fanns en armé och någon slags rudimentär beskattning för första gången. Och där har vi ju också skriften och det finns ju platser alltså som är så där legendomspunna som Marie till exempel, som ligger ganska nära Abu Kamal, gränsen till dagens Irak då. Inte så långt, så det är Sur som jag har varit på tapeten i när det gäller det här kriget. Och Mari grävdes ut från 1930 och framåt där man hittat ett fantastiskt arkiv med lertavlor med text då, som kungen förestod. Och där man då får referenser till österut och till samtida stadsstäder västerut, som Ebla till exempel, som är en annan sån här plats. Jag jobbade med fornminnesinventering i Sverige några år. Ni vet, vi har gått socken för socken och tittat så detaljerat, i alla fall i Fullåkersbygd. Och i Sverige så har vi ju inte så mycket till bastanta murar eller sådär väldigt gamla saker när vi går ut och letar. Jag menar, vi var ju sent befolkade och glest befolkade. Inlandsisen låg ju här. Så vi var ju lite efter, eller de som gick före oss, de var ju lite efter jämfört med där i söder. Så att Ebla, när man närmar sig den så ser man en enorm vall. Och jag menar, när fornminnesinventeringen, jag tror att själva stan är någonstans 50 hektar inuti. Men vallen är ju jättehög och man ser den från långt, långt bort. Det är en jordvall som man ser idag då, men den är säkert en 15 meter hög. Och då tänker jag liksom kontrasten mellan Sverige och de mera sparsmakade då jordnära saker som man hittar i Sverige jämfört med detta. Och man kliver in och där har man också grävt, där har man också hittat ett fantastiskt arkiv där i Mari grävde framförallt franska arkeologer och så småningom i samarbete med syrier. Ebla så var det italienare som har varit aktiva i samarbete med syrier. Och i arkivet i Ebla, som inte hade så stort jordbrukar om land men som var precis som går en röd tråd genom Syriens historia, det är handel. Så att Ebla var en sån här, ligger en bit söder om dagens Aleppo. Det hade då ett mera, dess omland var liksom handelskontakterna. Och där nämner man i arkiven där så nämner man både Mari men också Ugarit som låg vid kusten. Lite norr om dagens Latakia. Ugarit var en sån här, verkligen en handelsmetropol. Och det är intressant när man läser just hur man balanserar. Man handlar med Egypten. Egypten är viktigt, det är liksom en stor makt där i sydväst tidigt, ni vet, farao och så. Men också norrut mot Turkiet. Och det viktiga är handel. Och de här var ju hetiterna och egyptierna, de var ju konkurrenter. Men i Ugarit så balanserar man, för en handelsman måste hålla sig väl med alla. Så man liksom. I Ugarit så hittar man ju faktiskt också den första lertavla där ett alfabet fanns. Alltså man hittade på alfabetet där i kusttrakterna. Och man säger kanske fenicierna, alltså vad själva ursprunget är, det vet man ju inte. Men den äldsta belägget hittade man i Ugarit när man grävde där. Ugarit är då faktiskt byggt av sten, så där ser man mycket mer kring hur gatorna gick och palats och trädgårdar och sånt där har man kunnat förstå när man har grävt. Och kommer vi så långt ut till kusten, då tittar man ju västerut och då har vi ju Cypern inte så långt undan. Idag ser ju Cypern, eller den grek-cypriotiska delen är ju EU-medlem och man poängterar sitt europeiska identitet. Men om man tittar på kartan så ligger ju Cypern väldigt nära Asien faktiskt. Inte minst nära Syrien. Och i arkeologiska material på Cypern så har vi också mycket, jag menar det är så tydligt, influenser både från Egypten men också från Persien, Iran. Tillbaka i historien. Så att, alltså det här området, när man är där så får man just den här känslan. Man kan byta perspektiv lite grann. Och man kan liksom glömma den gamla historien om där Grekland eller Romariket är i centrum. Och man börjar mycket tidigare. Man börjar liksom när det som blir vår historia, alltså med de domesticerade djur vi har och de domesticerade växter vi har, allt det börjar liksom i de där trakterna. Och så är man där och då kan man liksom ha ett annat perspektiv. Och tittar man norrut och då tittar man på de där områdena som kommer lite efterpå. Inklusive Medelhavets norra strand. Och det kan vara lite nyttigt för oss som väldigt ofta får det här liksom nordvästeuropeiska perspektivet på världen. Och tror att allting börjar här och är först här och vi var som om historien var en tävling. Det är den ju inte heller. Det är ingen fel på oss, även om vi var mycket senare. Eller hur? Det är ju inte det. Men det kan vara lite viktigt att ha med det där. Så det är liksom den allra äldsta historien. Och sen så kommer man till Damaskus. Och Damaskus och Aleppo, för all del också Hama, är ju platser som liksom slåss med varandra och vara den liksom plats där människor kontinuerligt har bott längst. Alla tre städerna är ju fortfarande i hög grad bebodda, så man har ju inte utfört några intensiva arkeologiska grävningar där, men man har fått fram material så man vet att i alla fall från neolitisk jordbrukarstenålder, någonstans åtminstone 5000 före vår tidräkningsbörjan, så har det bott folk där och så har man fortsatt att bo. Och Damaskus är en sån här, alltså innan jag hade varit där och liksom satt Syrien på kartan, så var förstås Damaskus ett platsnamn som var liksom. Man hade med sig det, och varför hade man det? Kanske för att man på min tid fortfarande läste lite grann i Bibeln när man hade kristendomskunskap, heter det. För att kristendomens liksom äldsta historia är ju väldigt förknippad med Damaskus, med raka gatan där Saulus kom förblindad efter att ha, nu minns jag inte platsen där han fick liksom sin, han råkade ju ut för detta på väg mot Damaskus där han skulle förfölja de tidiga kristna. Någonstans, vad kan det ha varit, 50 eller 40 efter vår tidräkningsbörjan. Så kommer man, och så får han liksom, kan han inte se, och så kommer han till Damaskus. Och där finns Ananias som i sin tur har fått uppdraget att leta rätt på honom i ett specifikt hus ut efter raka gatan i Damaskus. Och så går han dit och så hittar han honom och så hjälper han honom så att han kan se igen och ta med honom ner till sitt hem då. Det fanns ju inte riktigt kyrkor ännu på den tiden och de kristna var ju förföljda. Det är ju sant. Sen, jag menar, allt det här andra, jag menar, det förefaller ju som om Saulus som blev Paulus och apostel, som han är nog en historisk person. Medan de andra berättelserna, vad som händer honom i Damaskus. Man kan ju idag faktiskt, man kommer in i gamla stan i Damaskus. Man går den här raka gatan rakt fram. Fast då går man kanske 2 meter över den nivå som en eventuell Paulus gick med sin då nyfunna vän Ananias. Men man går mot Babel Sharki, tror jag den heter, den stadsporten. Och sen viker man av, går man sen till vänster ganska långt så kommer man till Babtoma. Och det är den porten där den kristna delen av stan finns idag. Men man går inte ända fram till den. Man viker av vänster på en annan liten gata. Då kommer man till den här gata som tar slut. Vad heter det? Ja, det ska ni inte svara på. I alla fall, man kommer fram och då kommer man in på en gård. Och så är det en liten pil och ner. Och här är Ananias hus. Och så kliver man ner faktiskt nästan 2 meter. Och är sannolikt nere på romartid. För romarna kom ju också dit på sitt sätt. Ja, det kom ju under romerska imperiets inflytande, Syrien. Och det, alltså, så då kommer man ner där och så berättas den här historien. Och eftersom de kristna, östkristna fortfarande bor där och uppfattar det här som en viktig sak, så är det ju i hög grad fortfarande en religiös plats. Men agnostiker och utan någon speciell tro eller inte, men när man kommer dit så känner man ändå historiens vingslag. Så är det Damaskus väldigt mycket. Ja, sen så kan man gå utanför Gamla stan, så kommer man upp till Salihia som är ett förort som liksom klättrar upp norr om Damaskus. Och dit kommer ju anabalitiska flyktingar från Jerusalem efter att korsfararna hade massakrerat folk där, det första korståget, när man tog Jerusalem. Så kom det flyktingar. Det är ett annat tema i Syrien. Flyktingar från tidigaste tid. De kommer från norra Irak på 900-tal och grundar något litet eget döme i Aleppo-trakten. Men de kommer också efter att mongolerna härjat i Irak, så kommer det flyktingar. Och också de bosatte sig just där i Salahia, norr om Damaskus centrum. Och sen kom det ju, muslimer från Kreta i 1800-tal. Och så kommer det ju armenier från Turkiet. Det var ju i och för sig inte samma land, men de flydde. Det var internflyktingar kan man säga under Osmanska riket. Armenierna kom ju i sent 1800-tal till norra Syrien och bosatte sig i Aleppo. Och är fortfarande idag viktiga såna handelscommunity. Och sen kom det ju kurder från Turkiet också. Vid ungefär samma tid bosatte sig och något lite senare också bosatte sig i norra Syrien. Sen kom ju palestinska flyktingar i samband med al-Nakba, när staten Israel grundades. Och Syrien fortsatte ju att ta emot palestinska flyktingar. Nu var det väl inte så, jag vet inte hur många som kom vid det tillfället då, 48. Men det räknade ju innan kriget, så räknade man ungefär 500 000 palestinier fortfarande levde liksom i flyktingläger i Syrien. Och en del av Syrien är också ockuperat av Israel, alltså Golanhöjden. Och sen kom ju det som blev väldigt tungt för Syrien, och det var ju alla dessa flyktingar från Irak efter att Förenta staterna invaderade, ockuperade och sen tillsatte sitt folk i ledningen för Irak då 2003. Så man räknar med att 1,5 miljon människor flydde från Irak till Syrien. Och då kan man tänka sig att Syrien är land kanske 25 miljoner invånare. Jag tror att det är någonstans i de trakterna. Men det är i och för sig självförsörjande med jordbruksprodukter. Ja, det var ett ganska välordnat land så. Det var inte alls som om man kommer till Jemen eller Mali eller sådär riktigt fattiga länder, utan vaccinationsprogram mot polio och sådär grundläggande hälsovård, allt det där fanns. Och de här flyktingarna, 1,5 miljon, de erbjuds ju samma sak. Deras barn skulle få gå i skola och man hade inte rätt att bli statsanställd. Så att allihop liksom flödade in i någon slags mer, vad kallas det för, alltså handel och tjänster och sånt där som inte var i staten. Men man erbjuder som sagt skola, hälsovård och så var det ju bostäder. Katastrof. Alltså 1,5 miljon människor kommer och ska bo någonstans. Vad händer med bostadspriserna? De rakar ju höjden något enormt. Det vet vi ju här i Stockholm. Vi talar nu om det bostadsbrist och nu har det kommit till så många och sådär. Men det är jättebesvärligt för folk förstås. Det var... Och sen liksom också rädslan. Att, jag menar, man tänkte ungefär som Sverige när Norge och Danmark ockuperas. Alltså man bor i ett land och man känner att det här är ju kriget nära. Osäkerheten om man själv skulle drabbas. Det första kriget mot Irak då i tidigt 90-tal, där ställde sig den dåvarande syriska regeringen på Förenta staternas sida och andra. Alltså kriget som gällde Kuwait. Men när det gällde kriget 2003 så var ju huvuddelen av världen, det var ju så enorma demonstrationer mot det kriget som ni kanske minns i över hela världen, men det var ju också så att statschefer världen över var ju motståndare till det kriget. USA fick ihop några villiga, Storbritannien och några andra, men det var ju inte, det var ju illegitimt, det var ju verkligen inte. Andra krig har man ju fått igenom med stöd av säkerhetsrådet, men inte det kriget. Och så att Syriens regering var ju emot det, och man ansåg det legitimt för Iraks regering att försvara sig. För det är det ju nu om det är angripen. Det är ju den enda gång det är... Ja, eller en av de två gånger det kan vara legitimt att ta till vapen enligt FNs så stadgan. Det är ju om man blir angripen, man får försvara sig. Och man får också liksom be om hjälp för att försvara sig. Och Syrien lät sin gräns mot Irak vara öppen. Alltså både att militär från, alltså som försvarade Irak kunde dra sig tillbaks. Men också att de kunde gå tillbaks in. Det där tyckte ju inte Förenta Staterna om förstås. Och det protesterades på olika sätt. Det var 2003, men 2003 hade redan någonting annat hänt. Och det var en omläggning av ekonomin. Precis som väldigt många andra länder så drabbades Syrien av att IMF hade åsikter om hur de skulle ordna sin ekonomi. Och IMF säger att det enda sättet ni kan komma framåt är om ni privatiserar och öppnar gränserna och tillåter import ohejdat och så. Så då införde Syrien år 2000, om jag minns rätt, något som kallas social marknadsekonomi. Och när jag reste, det var ju flera år, 2008 var första året jag var där, och då såg man ju, och på samma sätt var det 2010 och 2011, att nästan allt man köpte var made in China. Vad det än var. Alltså skjortor, skor, allt. Och jag menar, och det är fortfarande så i Syrien att det är så mycket kommers som pågår överallt. Alltså småskalig kommers, ut på gatan, massor av affärer. Det är liksom affärer överallt och folk köper och säljer. Och allting var made in China. Och det drabbar ju förstås, det vet vi ju. Alltså det drabbar ju dem. Det fanns ju mycket hantverk och så i Syrien tidigare. Men det drabbar ju ekonomiskt. Plötsligt så kan de inte konkurrera. Det, jag menar, om man går tillbaka i historien och ser hur det var när Storbritannien slog ut Indiens fantastiskt långa och fantastiskt rika textiltradition. Alltså handvävda tyger och så. Men när man slog ut det med sina billiga produkter. Bomullen odlades ju i Egypten som man också kunde kontrollera. Och sen så vävde man hemma och så dränkte man Indien med bomullstyger. Och så slog man ut vävarna som blev jättefattiga. Och på motsvarande sätt har man då förstått att det här drabbade människor i Syrien. Och en annan sak som hände lite längre fram på 2000-talet, det var ju att... om det är klimatförändring eller bara tillfällighet, men det var i alla fall flera år, så upp till 5 år har jag förstått det, som torka som slår mot landsbygden då förstås. Det finns andra problem också. Ni vet, man delar flod med, alltså Eufrat rinner ju upp i Turkiet, och det är ju alltid problem med floder, eller hur? De rinner, och om den som är längst upp kan ju liksom skära vattnet använda det. Så att det där har ju varit en diskussion med Turkiet hela tiden. Man har ju dämt, i Raqqa så har man ju en stor damm i Syrien. Men det gäller ju att den också kan fyllas på. Nedanför där, eller runt där, så ligger ju bland deras bästa jordbruksområde. Och sen också fortsatt ut efter det. För att, med vatten så växer det mesta. Det är ju fantastiskt klimat förstås. Men utan vatten nästan ingenting. För då är det ju torrt. Så människor i Syrien drabbades av både... vädret, alltså naturens makter, men också politiska beslut, nämligen att man skulle följa IMF, men då, det var ju den dåvarande Syriens regering inte ensam om faktiskt. Så att här fanns det ju naturligtvis människor som var missnöjda rent ekonomiskt och så. Men om vi snabbt ska hoppa till den bild som vi fick av vad som hände i Syrien 2011. Därför att jag kan komma tillbaka sen till några andra saker som hände innan dess. Men det var så att 2011, då hade vi ju precis fått väldigt mycket nyheter om vad som hände i Tunisien och Egypten. Och stora demonstrationer. Både Tunisien och Egypten är ju faktiskt länder med fackföreningar och, vad ska jag säga, folkliga organisationer på det sättet. Alltså människor är... organiserat sig och politiskt. Och de var ju ute på gatan och det var en sån upphetsad stämning. Jag var i Kairo dagen innan. Jag åkte hem samma dag som den första stora demonstrationen var. Och det spännande som jag fick med mig då från den här engelskspråkiga dagstidningen som jag läste, det var att Muslimska brödraskapet hade sagt att de skulle minsann inte gå ut och demonstrera. Så de var inte med i början, nej. Det kan ju vara bra att komma ihåg. Om man skulle inbilla sig att de var på framkant på något sätt för att bygga folkligt engagemang för demokrati eller så. Men jag menar, det var en upphetsad stämning också i svenska media kring den arabiska våren. Och så började man ju, och jag var liksom väldigt omisstänksam och liksom bara följde med och tyckte det lät väldigt positivt. Sagt Tunisien, där, ja, och där konfronterade man ju också, jag minns jag såg bilder, hur fackföreningsrörelsen konfronterade Al-Qaidas svarta fan. Och det man kände som, aha, bra, här är ju människor som både vet vad de vill och är förankrade så att säga. Och har möjlighet att göra det här. Men så började med Libyen. Och där, så i början också, var man med lite. Liksom drogs med i den här stämningen. Att oh, wow, nu händer något i Libyen. Men sen blev man lite fundersam. För Libyen var ju faktiskt det land i Afrika. Där människor hade det som allra bäst. Det var ju liksom rent materiellt. Det land där folk inte svalt. Och det land som dessutom tog en massa initiativ. Alltså som hade så mycket pengar på grund av oljan. Sin egen olja. Och tog massor av initiativ gentemot Afrika som ju inte uppskattades vare sig av EU eller Förenta staterna. Alltså ekonomiska initiativ. Ni vet hur det är med Afrika. Bands ju upp av sina gamla kolonialherrar direkt på och sen har sen liksom skjutits in i EU och aldrig fått en chans att utveckla sin egen ekonomi. Så att Libyen hade ju gjort saker som inte uppskattades. Det visste man ju. Men, och att de inte var riktigt lydiga när det gällde frågor kring Förenta staternas olika baser i Afrika och så. Men samtidigt så hade ju statschefen Gaddafi gått med på att hindra flyktingar för att komma vidare från Afrika till Europa. Så att det fanns ju, ja, det var ju inte självklart att han skulle plötsligt bli den allra värsta. Alltså där, jag som inte tycker om krig. Jag har blivit sen i alla fall Jugoslavienkriget väldigt misstänksam när vår media börjar pumpa på med att nu har vi en som är lika hemsk som Hitler. Det var Milosevic och det var den och den. Och varje gång så ska vi ut och kriga. Och varje gång så ser man liksom, med något decenniums tillbakablick så ser man att det blir bara värre för folk. Det var ju ingen lösning. Mm. Och med Gaddafi var det ju, plötsligt så blev han ju, det var ju den mest fantastiska historien om att han delade ut Viagra för att hans soldater skulle ha förmåga att våldta kvinnor hur som helst. Och det var, visades upp en liten bild på något pillerburk eller paket eller så. Men då ringde en klocka i mitt bakhuvud, för jag minns när det var första Kuwaitkriget, då man sa att de irakiska soldaterna i Kuwait minsann de slit ut dem för tidigt födda i kuvösen och kastade dem på gatan. Och det där var, pumpades ju på mycket då runt, var det 90? Men sen kom det ju en dementi. Men det var ju så där liten. Och det var ju ingen som läste. Och det hade ju liksom redan satt sig. Vad irakiska soldater gjorde. Och det var väl dessutom, var det Amnesty som spred den? Jag svarar mig inte. Men det var någon av de här humanitära organisationerna som i dess namn som den här rapporten om de irakiska soldaterna spreds. Och här var det då Gaddafi som var så förfärlig. Och så fick man till den här säkerhetsrådsresolutionen som inte i sig tillät krig men som NATO så omedelbart utnyttjade och så började man bomba. Och det var faktiskt precis 100 år efter att italienarna hade gjort samma sak i Libyen. 1911 så bombade man Libyen. Så att, alltså, Europa har en lång historia av att agera på den afrikanska och också västasiatiska området. Men så att det här med Gaddafi, då började jag bli lite misstänksam att det kan väl inte vara vettigt. Men stämningen i Sverige var jätteupphetsad och alla, jag kommer ihåg att vi höll på att få en socialdemokratisk ordförande för socialdemokratiska partiet, Juholt. Han hann ju inte sitta så länge. Han råkade ju säga, och då blev jag jätteglad, jag hörde att han sa att det kanske inte var någon bra idé att Sverige skulle skicka JAS-plan till Libyen. Och så var han bara borta sen.
Det var en av de grejerna som han...
Säkert så.
Han minns också det väldigt väl.
Och den här... Att Sverige var med i kriget, där står de liksom arm i arm, Moderaterna och Vänsterpartiet och allihop. Utom Sverigedemokraterna. Som faktiskt var de som sa nej till att Sverige skulle skicka plan. Men svenska flygplan bombade inte. Svenska flygplan tog bilder som användes för att peka ut bombmål. Och det sägs att det är 25% av alla bombmål har pekats ut. Det är vi svenska skattebetalare som har stått. Om det är någon som kommer och säger att varför kommer det så mycket flyktingar och så här, så kan man ju liksom börja säga, okej, vad sa du om Libyenkriget? För att det är ju faktiskt Sverige har varit med och vi har betalat det med våra skattepengar. Norge fällde 800 bomber och det var en försvarlig, det var 40% av alla bomber, en stor del av dem över Benghazi. Ja. Så att, ja, och vad hände sen? Och sen var det ju, och fortsatt är det ju Libyen, ett land i kaos. Det vet vi, det är ju förfärligt för folk förstås. Man inriktade sig på att bomba sånt som var jätteviktigt för människors försörjning. Man har haft vad säger man, hydrauliskt projekt där man tog grundvatten från öknen som försörjde jordbruket och människor med vatten. Och det där bombade man ju i början. Man har liksom förstört landet och det är kaos. Och väldigt snabbt så fick man ju veta att motsvarande Al-Qaida var aktivt i Syrien, i Libyen. Och så satte det igång i Syrien. Och ni vet hur det var med Syrien. Då var det också, nu var det ju också en Hitler som satt där. Han hette Bashar al-Assad. Och då man skulle, nu var det stora demonstrationer också med honom. Och precis då så skulle vi resa på semester till Syrien. Så tänkte jag, hur är det då? Så ringde man och hörde, ja men hur är det? Ah, det är lugnt, sa folk. Vi vet inte vad som händer, men i Dara längst i söder. Det här var i april som vi ringde. Vi åkte ner i mitten av april. Och i Dara längst i söder i mars så hade ju de första rapporterna kommit om demonstration. Och det hade också kommit rapport om att polisen eller militären där nere hade gripit några ungdomar. Och de hade misshandlats och sen hade de hållits i förvar. Och sen så kom det israelisk press, kunde meddela att det ju inte bara var så. Det hände å ena sidan, men å andra sidan var det också att beväpnade människor hade skjutit ett antal poliser och satt, vad säger man, inte kommunhuset utan om man har en borgmästare, vad har man då? Rådhuset kanske man säger. Tänt eld på det. Så att det var redan precis det första som vi får rapport om, så var det våld från de som en del av dem som då demonstrerade. Sen är ju Dara lite lustigt, det är ju en liten stad, den ligger precis på gränsen till Jordanien, lätt att ta sig in från Jordanien och dit, alltså en liten stad. Och sen så hörde man om kuststäder som ligger precis norr om gränsen mot Libanon, att det också förekom våld där. Då hade vi redan hunnit ner. Vi åkte ner alltså. Det var inga problem att komma in. Och då fanns fortfarande en Syrian Airlines som man kom direkt till Damaskus från Arlanda. Och det är ju massor av människor som åkte dit också. Då, vi bor ju väldigt många sedan långt tillbaka i Sverige som har sina rötter i Syrien. Så man var verkligen inte ensam på planet. Men när vi hade landat i Damaskus så hörde vi då om till exempel den lilla stan Banias som ligger söder om Latakia på kusten, att ja, vi tittade på tv när vi var där. Och Al Jazeera var ju igång där också. CNN och BBC, alla de där kunde man se. Och så var det så konstigt för att Damaskus var jättelugnt. Det hände liksom ingenting. Men i tv så pumpade det på. Och så sa man då om det här våldet i Banias. Så ringde vi folk i Banias bekanta. Och de sa att vi vet inte vad som händer. De kommer på motorcykel. De är svartmaskerade och de skjuter. Och de ropar Gud är stor. Och också på Al Jazeera så såg man ju de där som kom med motorcykel och som hade fanor och som just ropade Gud är stor. Och samtidigt så i svensk radio och press talar om demokratiaktivister och så här, okej, hur ser det ut då? Ja, men det var ju en livlig politisk diskussion. Absolut fanns det demokratiaktivister, men det var sannolikt inte de som gick ut med några gevär på gatan eller sköt folk. Utan det var ju faktiskt en diskussion som föregick helt öppet och faktiskt till och med Baathpartiets egna tidningar som var folk jätteupprörda för den här sociala marknadsekonomin. Förbannade för priserna på bensin hade stigit och det var ditten och datten och sen jag talar inte arabiska själv så att jag kan inte återge alla namn på de här olika partierna, men det finns ju en som senare utvecklades som kallades nej-fronten. Det är ett antal partier och de sa nej, de sa ja till förändrad grundlag och demokrati, yttrande och tryckfrihet och mötesfrihet och allt det där, men de sa nej till utländsk inblandning och de sa nej till våld. Men de som förstod man ju snart, som uppskattas här i Sverige. Inte de. Utan det har ju hela tiden varit de som säger ja till utländsk inblandning. Det här första som hände när man började säga att nu måste presidenten gå. Och nu måste vi liksom, det var att man skulle stödja det man kallar här i Sverige och i Förenta Staterna och i Storbritannien och i Västeuropa kallade oppositionen. Och det var ju människor som inte hade varit i Syrien hemma kanske på 30 år som man samlade ihop i det här syriska Syrian National Council. Och man sa att det här är de legitima företrädarna för Syrien. Jag blev så förbaskad, för det satt ju människor i Syrien som absolut ville ha förändring i sitt land. Visst, absolut. Ungefär som man kan tänka sig att jag skulle vilja ha förändring i mitt land. Och det skulle jag ju uppskatta om jag liksom fick organisera själv tillsammans med mina meningsfränder här i Sverige. Inte att det dyker upp några som har bott i Förenta Staterna i 30 år och plötsligt blir de legitima företrädarna och säger att nu vi vill ha vapen. Och det var ju också folk här i Sverige, så någon ung kvinna aktiv som av socialistiska partiet presenterat som socialist och sådär. Men hon var ju nere på ett av de här mötena som Förenta Staterna ordnade och krävde att de skulle få lite mer tung beväpning. Så att det här är ju temat, och det är ju inte nytt under solen. Det här att man tror att man kan ta hjälp av någon annan för att fixa det i sitt land. Med, alltså någon annans vapen, så ska man fixa det. Men det som var så surrealistiskt var där i Syrien från den 15 april till den 18 maj var det väl, vi var där då 2011. Det var att man gick omkring i ett Damaskus. Nej, det fanns inte några det fanns inga militärer på gatorna. Nej, det fanns inga vägspärrar in i Damaskus. En dag så hade DN.se just den uppgiften att det var vägspärrar i Damaskus och militärer på gatorna. Så mina barn smsade mig oroligt och frågade hur är det. Men just den dagen så hade vi anledning att liksom åka genom Damaskus 4 gånger. För att min man skulle ner till södra i Damaskus. Vi bodde i en förort norr om Damaskus. Där fanns också folk i norra delen av Damaskus. Och vårt hotell låg i centrum. Så att det var liksom resa hit och dit. Så vi började resa upp vid lunchtid och sen ner genom hela staden, och så småningom kom vi hem ungefär vid midnatt. Och det fanns inte det de sa. Och det var en jättekonstig känsla. Att, men vad är det här? Och vi bodde på ett litet hotell, och där bodde också en svensk ung man som läste arabiska på universitetet i Damaskus. De hade ju mycket sådana kurser då. Och han satt ute i receptionen och försökte kommunicera med Sverige och Aftonbladet. För han försökte säga emot dem det de påstod. Ja. Det är ju inte så här, det är ju inte så här. Men det var bara som en mur, och det säger mina syriska vänner också. Att hela tiden har de försökt att få igenom i svensk media en annan bild. Så att, men, det stämmer ju inte, det ni påstår, det stämmer inte. Men det är som att det är som en mental spärr helt enkelt. Och jag noterade också det när jag kom hem, för vi skrev en artikel och publicerade Folket i Bild om resan. Just att försöka berätta den konstiga känslan av att så där var verkligheten på marken. Och så här presenterades det på Al Jazeera och BBC och CNN och svensk media. Och artikeln gick i tryck och kom ut, och så visade det sig att många människor blir jättearga på mig typ. För att då säger de, du stöder president Bashar al-Assad. Nej, jag är svensk, jag stöder inte, jag lägger mig inte i Syriens inrikespolitik. Det är ju liksom det som är själva grundprincipen här i världen. Att man gör politik i sitt eget land, men att man ska inte vara inne och rota någon annanstans. För att ska jag sitta här i Sverige och bestämma vad man ska göra i Syrien, jag behöver ju inte leva med resultatet, så det är väl lätt. Man kan sitta i sin soffa hemma och liksom, ja, som vi gjorde med Libyen. Det var väl enkelt. Vi har inte drabbats av att våra plan var där. Eller hur? Jag skulle åka ner och vi sitter bekvämt här. Vi lever inte i ett land i kaos och inte heller fullt med jihadister som, eller al-Qaida anhängare eller det som sen kom till där i området Syrien, Irak, nämligen Daesh, de som kallar sig Islamiska staten. Det är de här. Varför ska vi stödja dem? Det kan jag inte begripa. Och det är ju det som har blivit effekten av den här politiken vi har haft. När man inte har sagt nej till kriget, när man inte har liksom arbetat för att Syrien ska lösa sina problem själva. För det finns ju naturligtvis en uppsättning. Det behöver man ju inte, det är ju liksom ingen, man behöver inte vara statsvetare för att fundera ut det. Vad fanns det i Syrien? Det fanns hantverkare som hade råkat illa ut av den här ekonomiska politiken. Och det fanns bönder som inte var nöjda med det stöd de fick av staten när de drabbades av torkan. Det fanns de som hade skott sig på korruptionen som fanns. Och som fick fördelar av den här sociala marknadsekonomin. Det fanns de som sagt som hörde till den här nejfronten som sa liksom ja till demokrati och allt det där. Och som var väldigt aktiv och höll öppna möten och så. Men som sa nej till utländsk inblandning och nej till väpnad kamp.
Vi hörde Eva Myrdal, arkeolog, fildoktor och skarpnäcksbo, berätta om Syrien igår och idag.